with Beethoven, the role of music sort of quite clearly changes. You know, there's this ambiguity before him that music is, on the one hand, something to feed the soul, and on the other hand, it's an entertainment. And Beethoven so clearly felt himself not an entertainer and really resented the sense that, you know, he was a plaything of the royals.
Konstmusikens roll förändrades när Beethoven tog plats i finsalongerna, påstod den skotske konsertpianisten Stephen Osborne. Musik ska kunna livnära själen, men samtidigt ska den också underhålla. Men Beethoven ville absolut inte bli betraktad som underhållare. Han tog illa upp när kungligheter eller adeln behandlade hans musik som en förströelse. Han vägrade vara en adelns lekboll.
It's not that you couldn't say some of his music has a sort of entertainment aspect, but I think the by far the majority doesn't care if the audience is going to, he's not ingratiating himself in any way to the audience. He has a sense of what he wants to say and he says it, and if you don't like it, tough.
Naturligtvis skrev Beethoven ibland också en sorts underhållningsmusik, men i majoriteten av sina kompositioner gjorde han inte minsta försök att vara inställsam mot sin publik. Han visste vad han ville ha sagt och han kunde uttrycka det. Om åhörarna inte gillade resultatet så var det tråkigt, men ärligt sagt brydde han sig inte. Stephen Osborne lyfter fram Beethovens Cool Jazz Cat-variation i Arietten i den sista pianosonaten. Osborne har hittills spelat in 4 skivor med Beethovens sonater och alla bagateller. Och jag tycker att hans tolkningar, framförallt de sista sonaterna, är superba. Jag träffar Stephen Osborne på South Bank Center i London. Här i Queen Elizabeth Hall ska han ikväll framföra Olivier Messiaens tekniskt och mentalt mycket krävande pianocykel Vingt regards sur l'enfant Jésus, 20 betraktelser över Jesusbarnet. 2 pianister framför hela verket. Osborne spelade dessutom utan avbrott.
The reason I don't take a break is that the obvious place to take a break happens after an incredibly impressive piece, and it means that people clap like loads and loads, and it completely dissipates all the tension.
Osborne undviker en paus för att det mest logiska stället är direkt efter den imponerande 10:e satsen. Folk skulle börja applådera och efter pausen måste man sedan på nytt bygga upp spänningen med risk att då förlora styckets övergripande struktur.
In the Vingt regards, the sense of structure is absolutely amazing. Like how one can have a piece over 2 hours long that really feels like it hangs together. It's an incredible achievement.
Vingt regards uppbyggnad är helt fantastisk. Ett 2 timmars verk som känns fullständigt sammanhängande. Vi hörde ett stycke ur den lite Gershwin-aktiga 10:e satsen Regard de l'esprit de joie, som här och där hotar att brista ut i I got rhythm, I got music. Osborne har framfört Vingt regards under det senaste kvartseklet och han har spelat igenom verket med den pianist som det en gång tillägnades. Det var Yvonne Loriot som uruppförde Vingt regards 1945. Hon hade varit Messiaens elev och blev småningom hans musa. De gifte sig 1961. efter att Messians första fru hade dött.
Yeah, we went through the whole piece in about 6 hours over 2 days. And it was quite interesting because she didn't say all that much, actually. She was mainly concerned with fingerings, which struck me as very strange.
Det tog 6 timmar att gå igenom hela Lanregard med Loriot. Det var intressant, men Loriot var rätt så fåordig. För det mesta bekymrade hon sig över fingerställningarna, vilket Osborne tyckte var märkligt. Man måste lita på musikens drivkraft. För att det hela känns som om det håller på så länge att man tror att åhörarna blir uttråkade.
You have to really trust the music because it feels like it goes on for so long that you fear the listener will get very bored. And I've been putting some rubato in it to somehow try and help create the line. But she said, no, God is unchanging, so the rhythm should be unchanging, which is quite a nice line. But actually, for the character, it works extremely well to play it. It's very, very deliberate. So some of the things that she wanted just didn't fit with what I did.
Osborne spelade ett antal passager med rubato, men Loriot gillade inte att han ändrade tempot efter behag. Hon sa att Gud är oföränderlig och därför bör rytmen också vara oföränderlig. Men Osborne anser att hans mindre strama tolkning ger stycket en mer personlig prägel.
But there are a few things that were wonderful that she said, just some things about the character which suddenly made it come into better focus for me.
Men visst fick Osborne tack vare Loriot en bättre bild av styckets betydelse, och det hjälpte honom att förstå och strukturera helheten. Lanregard sur l'enfant Jésus är en betraktelse i 20 satser, en hyllning och en meditation över Kristi födelse och tidiga barndom.
It's like the Lanregard is like a series of icons rather than actual portraits of things, you know, like two-dimensional rather than three-dimensional.
Osborne betraktar satserna mer som ikoner än porträtt eller skildringar av händelser, alltså tvådimensionellt snarare än tredimensionellt. Messian, med sin katolska vördnad och förundran över Guds storhet, skrev att han försökte skapa ett musikaliskt språk som uttrycker den mystiska kärleken, som på en och samma gång är stark och öm, ibland brutal, och som motsvarar en mångfald färger. En klunga av toner, harmonier och rytmer associerade Messian med färgnyanser. Han var synestetisk. Vi ska lyssna på cykelns första sats, Regard du Père, som öppnar med 4 ackord, det så kallade gudstemat, som genomgående återvänder i flera satser.
Well, the theme of God is extremely slow. And just what Messiaen does with time is very interesting in it. So there's this incredibly expansive sense of time. I mean, so expansive you would think the piece would fall apart. But somehow it's just possible to keep some sense of the line moving. It's very cleverly written.
Messiaen instruerar att gudstemat ska spelas extremt långsamt, mysteriöst och med kärlek. Man har anledning att befara att hans långt utspunna linje kommer att mista sin spänst och att den musikaliska överspännande bågen förr eller senare rämnar. Osborne tycker att stycket är så skickligt komponerat att man, trots den svevande tidlösheten som Messiaen åstadkommer, alltid kan ana den röda tråden. Thank you. När Stephen Osborne började studera in Van Hagar var han fortfarande troende. Om man har Bibeln som rättesnöre och är troende, förstår man då messiansk musik bättre.
When I first learned it, I was very religious, and I'm not at all now. That transition, when I lost my faith, I remember feeling like I'd lost something in the piece. And then, over time, something else developed, which actually felt more satisfying. There was a different kind of emotional engagement with the music. I mean, it made me think that in the end, you know, any religious feeling has a kind of secular correlate, you could say. Mm-hmm. I mean, you can experience those kind of feelings that you get in religion in other contexts. Whether when you fall in love or whether you're out in the mountains or, you know, those kind of things.
Efter att ha förlorat sin tro upptäckte Osborne att det saknades någonting när han spelade musiken. Men småningom skedde en förändring och stycket började kännas mer tillfredsställande än tidigare. Han upptäckte att religiösa känslor som extas och förundran har sina sekulära motsvarigheter. En naturupplevelse eller att bli förälskad kan göra ett lika djupt intryck som att bli hänförd av den helige ande.
So it really made me see how much humanity, like human emotion there is in the piece.
Osborne kunde identifiera passager i Van Hagar som tycks skildra människors känslor för varandra. Man får ju inte glömma att Van Hagar också är en kärleksförklaring till Yvonne Loriot. Stephen Osborne spelar bara musik som engagerar honom djupt. Och det förklarar varför hans konsertframträdanden känns så intensiva, faktiskt genomlevda. Men han understryker att han inte är den typen av pianist som förlorar sig i känslor. Däremot är intuition alltid en viktig faktor i konsertsammanhang.
It's hard to really put into words, it's quite a mysterious thing.
Kan man lära sig intuition? Osborne har lett workshops i improvisation och han har själv haft stor glädje av sin förmåga att kunna improvisera.
The improvising helped me enormously with classical playing. Having that sense of how one gesture wants to lead to something else, naturally, could lead to all kinds of different places, but if you're relaxed, you just have the sense of the music wanting to go somewhere, and as that becomes more and more embodied, then you start to feel in the classical pieces, you start to notice things that might be more of an improvisatory gesture.
När man improviserar på piano kan man få en känsla för hur en musikalisk gest kan leda till en akkord eller harmonisk progression som kanske rent teoretiskt inte är logisk, men känns rätt i sammanhanget. Messiaen var mycket duktig på att improvisera.
Obviously organists are trained to do it.
Organister lär sig att improvisera, men det gör de flesta pianostudenter idag inte längre. På Beethovens tid var pianodueller vanliga och vid dessa populära tillfällen förväntades det att man kunde improvisera. Beethoven var precis som Mozart briljant på det området. I början av intervjun frågade jag Stephen Osborne om han anser att Messiaen och Beethoven har någonting gemensamt. En kvarts timme senare har han ett svar.
I think actually there are some similarities with Beethoven and Messiaen. They both like contrast, quite strong contrast, and they both have this strong sense of structure, although it's expressed very differently.
Beethoven och Messiaen gillade båda starka kontraster och båda komponerade med en stark känsla för en kompositionsstruktur. I den sista, otroligt intima sonaten uppvisar Beethoven alla sina kontrastrika, intuitiva och melodiösa sidor. Han utnyttjar som ingen tidigare pianots alla register utan att strukturen går förlorad. Och för närvarande är detta mästerverk Stephen Osborne's favoritmusik.
People often used to ask me what's your favorite piece of music and I couldn't really say, but actually at the moment I can say it's Op. 111.